Tendens kortdokumentärer. I det här programmet förekommer en del grova ord.
Smuts. Äckliga hora. Jag hatar dig. Glöm inte att tvätta fittan efter alla nya du ligger med. Skamfläck. Svikare. Du är fan billig smuts. Gå och dö din jävla hora.
Och sånt här kunde jag få hundratals utav sms per dag.
Ungefär en av fyra kvinnor utsätts någon gång i sitt liv för någon form av våld i en nära relation. Samhällets insatser mot våldet är inriktat på att få kvinnorna att lämna relationen. Men vad händer sen? Blir de fri då? Jag heter Jenny Hallberg och jag har träffat Anna. Hon berättar om livet efter relationen. Om våldet som fortsätter. Och om det som många kallar eftervåldet.
Och sen fick jag ju då massor med självmordshot. Och då står det att det är din helg och du ska få ditt sista skratt. Det här ska du få äta upp. Ditt fel nu. Hoppas du kan leva med det. Och han försökte väl att ringa mig. För sen står det då svara. Svara annars tar jag mitt liv. Svara för i helvete. Får panik. Svara, 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 svara. Massor att svara. Jag hoppar framför tåget, jag orkar inte mer, kan du snälla svara? Jag bryter ihop, snälla. Det här är det sista du hör av mig nu, jag älskar dig, hej då.
Anna bor i en lägenhet på andra våningen, i en liten stad, i ett område som skulle kunna ligga vart som helst i Sverige. Utanför huset finns en parkering. Anna bjuder på kaffe och vi sitter i hennes stora soffa och läser på hennes dator. Där har hon samlat meddelanden från sitt ex Pontus, pappan till hennes två barn. Det är tusentals sms och mejl från de år som har gått sedan hon avslutade deras relation.
Jag tror att jag har, vissa dagar kunde jag få upp emot 200-300 sms. Han ringde hela tiden, ville veta vart jag befann mig, vem jag var med.
När Anna träffade Pontus blev hon förälskad. Han fick henne att känna sig uppvaktad.
Det var nästan elektriskt emellan. Det var bara som att alla pusselbitar föll på plats. Jag kände mig som sagt väldigt uppvaktad av honom. Han skulle hjälpa till. Han kunde bygga och laga saker hemma till att skjutsa och hämta på jobbet. Åka och handla. Alltså han ville väldigt gärna hjälpa till.
Men Pontus omtanke vänd snart i kontroll, svartsjuka och våld. Första gången han misshandlar Anna har de bara varit tillsammans i ett halvår. De har varit ute, ätit middag på en fin restaurang och sen gått ut och druckit drinkar. Det är den kvällen som Pontus friar till Anna. Anna är överlycklig. Hon svarar ja.
Ja, då fick jag ju reda på att de hade väl varit ute på kvällen och...
Det här är Annas mamma. Hon kom hem till Anna och Pontus dagen efter misshandeln.
Och de hade väl festat lite grann och kom hem och han hade blivit svartsjuk och misstänkte henne för att hon hade pratat med någon annan eller något sånt då. Och gett sig på henne och slagit henne. Och han hade tagit struptag på henne och stoppat in en handduk i munnen på henne så att hon inte skulle kunna skrika.
Kastade i väggar, upptryckte väggar, släpade över bråte i hallen som han hade hällt ut. Mycket det här vrida om handleder och släpa runt mig i nacken. Jag har ett minne av hur jag hängde ut genom mitt badrumsfönster och skrek på hjälp. Men han fick tag i mig och slet in mig. Men det var inga grannar som ringde polis eller något sånt. Men jag har det minnet kvar idag, hur jag hängde ut där och skrek på hjälp. Och han var så arg. Jag minns hans ögon och uttryck och allt det här än idag. Hur arg han var.
Och sen... Sen berättade de att de hade städat lägenheten innan vi kom dit för att vi inte skulle se hur det såg ut. Och sen fick vi reda på då att han satt på häktet.
Anna polisanmäler misshandeln och Pontus döms. Straffet blir en veckas samhällstjänst. Pontus är ångerfull och Anna väljer att stanna.
Ja. Och sen förstod jag ju när jag pratade med Anna att hon skuldbelade sig själv också. Och undrade ju då flera gånger om det var hon som hade gjort fel. Om hon hade gjort något som fanns anledning till att han skulle slå henne då.
Jag var ju redan fast i liksom nätet. Så att jag ville nog ge honom en chans till, eller oss en chans till. För jag var så förälskad. Och ja, jag var kvar, dumt nog. Så var jag kvar.
Men jag förstår väl också att hon kanske tänkte att det här var en gång och att det blir bättre. Och sen som hon trodde också att han hade fått någonting i sin, någon drink eller någonting som gjorde att han blev som han blev. För han, enligt henne då, han blev ju vansinnig. Och slog hejvill, så hon var ju bara glad att hon klarade sig med livet i behåll.
Anna stannar i flera år. De flyttar till en annan stad, får två barn. Och Annas mamma får inte veta så mycket om hur de har det hemma. Anna berättar inte. Inte då.
Nej, det gjorde hon inte. Utan hon trodde väl i sin enfald att det skulle bli bättre. Och han lovade väl också att det skulle bli så.
Tills Pontus en dag kastar ut Anna och barnen. De tar tåget hem till mormor.
När jag mötte på perrongen med lillpojken, han var inte mer än ett år. Och Anna var ledsen. Men när hon kom då liksom så utlämnad, att man bara är utkastad, och komma hem till oss.
Då börjar Anna berätta för sin mamma om hur det egentligen är hemma.
Ja, hon berättade om hur han bland annat vid tillfälle så hade han hängt upp en snara i en krok där pojken hade sin gunga. Hade han hängt upp en snara där och satt snaran runt halsen då och visade inför lillpojken, han kanske var ett par år, att han skulle då ta livet av sig, och han hotade med mycket såna här saker. Men det var mycket bråk. Och många gånger som hon ringde, han hade slagit henne, och det var reben och det var bulor och det var blåmärken. Och så var man långt borta. Man kunde inte hjälpa henne. Man kunde inte finnas där.
Anna vill lämna relationen. Men hon är långt från sin hemstad, från kompisar och kontaktnät, från mamma. Med ett spädbarn och en treåring.
Trodde väl så stort på kärleken då och att det skulle bli så bra och allting. Och sen när man då misslyckas och dessutom då får hela tiden till sig vilken dålig människa man är och alla de här fula orden. Man har ju inget självförtroende kvar.
När det minsta barnet har fyllt ett år flyttar Anna tillbaka till sin hemstad. Skaffar jobb, förskoleplats åt barnen och en lägenhet nära sin mamma genom den kommunala bostadskön. Nu träffas familjen bara på helgerna när Pontus kommer hem till Anna och barnen. Nu ska Anna börja leva, träffa vänner. Kanske gå ut och äta någon gång, eller gå på bio, eller konsert. När mamma finns nära som barnvakt. Det är vad Anna hoppas. Men i Annas strävan efter frihet så eskalerar våldet från Pontus.
Det var en gång som jag hade låst in mig i badrummet när han var här. Och så ville ju han då komma in, eller att jag skulle komma ut. Så då har han ju slagit hela knytnäven in i här, så det är ju trasigt. Och sen så har han väl hållit emot, eller jag har hållit emot här inne, så dörren är ju liksom, man ser ju att det är ett knytnävsslag som är in. Så att...
Annas badrumsdörr är trasig. Den är sprucken på sidan och har ett stort hål mitt i. Som om någon slagit in den med en slägga. Eller en knytnäve med all kraft.
Och den här ska jag byta ut någon gång. Jag ska bara ta mig tiden och göra det. Men till och med barnen säger ju att det där har pappa slagit sönder.
Var barnen hemma när han slog knytnäven i dörren?
Ja, det var de. Sista gången vet jag, då hade han ändå flyttat ut. Men han var här och firade jul. Och den gången minns jag hur han tryckte upp mig i tvättmaskinen i badrummet. Och stod med knytnäven höjd över mitt ansikte. Och det såg våran minsta son. Och där valde jag att där var det nog.
Lägenheten är Annas. Pontus flyttar ut. En dag kommer han och hämtar alla möbler. Allt är hans, säger han.
Så han kom upp här med en arbetskollega och en släkting till honom och tömde hela lägenheten förutom sängen.
Hon hade en säng kvar och den fick hon behålla, för den hade hon ju haft andra män i. Så den var ju smutsig, den var skitig, den ville han inte ha. Så det var det enda han lämnade kvar. Det var ju till att hjälpa ekonomiskt både med möbler och cykel och cykelkärra och så att hon skulle kunna ta sig till ett arbete. Det har ju satt spår i våran ekonomi, men för att hon skulle kunna starta om utan att behöva tigga och be om att få behålla, utan det var bara låta han ta. Ja, jag tyckte det var så skönt. Samtidigt så visste jag ju någonstans att ett nytt helvete skulle börja.
Efter år av misshandel skulle Anna äntligen vara fri. Men det är nu det riktiga helvetet börjar, säger hon. Pontus ringer och smsar hundratals gånger varje dag. Han måste hela tiden veta var hon är och med vem.
Var jag på en jobbresa fick jag stå och fotografera vad jag gjorde och skicka till honom för att visa att jag kan inte prata nu. Jag sitter på en kurs eller jag har en utbildning.
Och vad hände om du blockade honom eller inte svarade?
Då dök han upp. Men han kunde stå precis här nedanför. Antingen så stod han här precis i runden in mot parkeringen. Eller så stod han där den här gråa bilen står i backen. Så han hade ju full syn på port och när man kom, för det här är enda vägen in. Så att jag kunde ju liksom inte komma undan.
Vad var barnen då när han stod här?
De var hemma hos honom. Han lämnade dem och åkte hit för att kontrollera om jag var. Och det har han skrivit också, att jag lämnar barnen och åker ner och kollar vart du är. Så att han lämnade dem själv.
Och hur gamla var de då?
3 och 6, 7.
Jag har varit i kontakt med hundratals kvinnor när jag har jobbat med det här programmet. Kvinnor som har lämnat en våldsam man, som också är pappa till deras barn. De har alla drabbats av någon form av eftervåld, eller separationsvåld, som det också heter. För de flesta pågår det i många år.
Det blir 100 gånger värre än vad det var att leva i relationen. För att när de tappar kontrollen över en, vilket de verkligen gör då, när de har flyttat ut och man tror att relationen är över, då gör de ju allt i sin makt för att fortsätta och kontrollera. Och de kontrollerar ju på helt annorlunda sätt än när man levde tillsammans.
Det första året efter separationen är det värsta i Annas liv. Hon är en hora som ska dö. Hon är en äcklig fitta och hon är smuts. Pontus skriver till Annas mamma också om hennes äckliga dotter som han vill se död.
För det var ju rader, det tog aldrig slut. Allt ifrån att han önskade henne att hon skulle vara död och nästa gång hon skulle träffa någon så önskar han att han skulle slå skiten ur henne.
Det är nog det värsta året som jag har varit med om, tror jag. Jag mådde så dåligt. Han knäckte mig totalt. Jag rasade i vikt. Jag vägde strax över 40 kilo. Kunde inte sova. Tyckte jag såg hans bil överallt när jag var ute. Så jag fick såna här panikångestattacker. Jag mådde jättedåligt. Så någonstans i det man trodde skulle bli bättre så var det bara värre istället.
Anna är rädd. Men det är inte det värsta. Det värsta är barnen, säger hon. De har sett pappa misshandla mamma många gånger. De har hört alla de fula orden. Och nu måste de bo hos honom varannan vecka. De gråter och vill inte åka. Anna visar en mobilfilm från en av överlämningarna. Vi kan inte spela upp den. Men jag ser och hör hur en man rusar in i lägenheten och skriker. Under ett bord sitter ett barn och gråter och klamrar sig fast vid bordsbenet. Flera gånger vid överlämningarna ringer Anna sin mamma.
Den stora pojken hade låst in sig på toaletten. Han ville inte gå. Och då stod han utanför och gapade och skrek. Men den stora, han ville inte. Han bara skrek, jag vill inte åka, jag vill inte åka. Och pappan stod utanför och skrek massa fula ord. Och visade som en vuxen man. Kom ut och du ska åka med mig. Och Anna, hon stod utanför och bara bad hela tiden att han skulle gå. Och vid det tillfället så ringde jag polisen. Ja, de kunde ingenting göra. Han var ju pappa till barnen, så han hade ju rätten att ta.
Hur gamla var de då?
Ja, den minsta pojken, han var 4 år var han ungefär. Och den stora, han var väl 7, 8, något sånt där då.
Polisen kom aldrig?
Nej, det gjorde de inte. De kom aldrig. De hörde inte av sig heller.
Båda barnen berättar att pappa är våldsam. De berättar både hemma och på skolan och förskolan. Det minsta barnet har börjat slåss och skrika fula ord. Han är rädd för att vara ensam. Rädd för stängda dörrar. Och han säger att han är feg och värdelös. För det säger pappa.
Han vågar inte vara själv. Han vågar inte gå från rum till rum. Då tycker pappan att han är feg och han är värdelös. Och det säger den här lilla pojken också. Pappa tycker jag är värdelös.
Pappa skriker, pappa säger fula ord. Att liksom höra ens barn komma hem och säga att jag är så dum i huvudet, det säger pappa. Jag anser att inte jag har någon hjärna. Att få höra sina barn komma hem var och varannan gång och berätta om saker som händer. Alltså det dränker en som människa. För jag har lämnat men de står kvar. Och hur ska jag göra för att hjälpa dem? Vilka jag än pratar med så hamnade bollen alltid tillbaka på mig. Men jag kunde ju inte göra någonting. Jag försökte ju få hjälp från alla olika människor men det hände ingenting. Och det är så hemskt att du kan stå och berätta om alla de här sakerna och det du bemöts av, det är en axelryckning.
Anna söker hjälp hos socialtjänsten. Hon gör en orosanmälan.
Den slutsatsen som var tagen i den utredningen var att det är hans och min konflikt som påverkar barnen. Och den slutsatsen kunde han ta, han pratade aldrig med barnen. Han var inhyrd. Kom ihåg han sa, för det fanns ingen personal, alla var sjukskrivna.
Förskolan gör också orosanmälningar till socialtjänsten. 2 stycken. Annas mamma gör 4. Och Anna anmäler 2 gånger att barnen far illa hos sin pappa. Men alla utredningar läggs ner.
Det är mitt ansvar som förälder istället, att mina barn ska ha det bra. Så att jag har väl liksom aldrig riktigt känt, jag vet inte hur många gånger jag har ringt ner till dem och hur många orosanmälningar som har gjorts. Så man bara har liksom, man har inte gjort någonting med.
Anna och barnen får ingen hjälp. Anna har sökt ensam vårdnad, men rätten har bedömt att hon och Pontus kan fortsätta samarbeta om barnen. Och att de ska bo varannan vecka. Anna vill att barnen ska få gå i stödsamtal för att få bearbeta sina upplevelser. Men sådana samtal måste godkännas av båda vårdnadshavarna. Och Pontus godkänner inga samtal för barnen.
För det finns ju barnsamtal och socialtjänsten.
Ja, det finns barnsamtal. Det finns massor av olika behandlingsmetoder som barn kan få, vare sig det är via socialtjänsten eller BUP eller vad det nu än kan vara. Men vi två som föräldrar, om vi har gemensam vårdnad, måste ju tillsammans godkänna att barnen ska få ta del av de här. Och har du då en som motsätter sig, då får de inte.
Några år efter att Pontus flyttat ut så träffar han en ny kvinna. Och då slutar plötsligt hoten och trakasserierna mot Anna.
Från den ena dagen till den andra så bara släppte han mig. Sen fanns ju dialogen kvar om barnen. Den fortsatte ju. Och han tycker ju idag att vi har ett så fint umgänge, han och jag. Men han vet ju inte om till exempel att vissa gånger så har jag gått och kräkits innan han kommer för att jag är så nervös. Jag har alltid solglasögon på mig så att jag kan titta ner i marken för att inte se honom. Alltså jag reagerar fysiskt med kroppen fortfarande. Just illamående och skakar och kan hacka tänder och för att jag tvingas att möta honom.
Och Anna berättar att Pontus har fortsatt att vara våldsam mot andra kvinnor. Två nya flickvänner kontaktar Anna och berättar att han har misshandlat även dem. De tycker inte att han ska ha hand om barnen eftersom han är våldsam och hotar att ta livet av sig inför barnen. Så nu tar Anna ett beslut. Hon gömmer undan barnen när det är Pontus vecka. Hennes mamma hjälper dem att åka bort några dagar.
Jag kommer ihåg att vi var i en lekpark. Jag hade gjort i ordning en lunchkorg. Och det var ju varmt och skönt, så vi var hela dagen i den här parken med barna. Och sen på kvällen, senare på eftermiddagen, så åkte vi och hämtade Anna på sin arbetsplats. Och då hade pappan skickat en massa meddelanden och även var utanför hennes arbetsplats. Och sen åkte vi till okänd ort och bodde på ett hotell i 2 nätter.
Så att nu idag så har jag gjort det som jag aldrig trodde jag skulle göra. Och det var att jag har hållit mina barn hemma. Och sen så får de göra en utredning på socialtjänsten. Och sen får vi se om vi hamnar i rätten igen då.
För det kan vara ett brott, det som Anna har gjort. Att inte släppa iväg barnen till sin pappa när de har delad vårdnad. Ett brott som kan ge böter för umgängessabotage. Eller i värsta fall fängelse för egenmäktighet med barn. Och det här är dilemmat som Anna står inför. För det är hennes ansvar som vårdnadshavare att skydda sina barn. Och om hon vet att pappan utsätter barnen för våld och ändå låter dem åka dit, ja då tar hon inte sitt ansvar. I värsta fall kan barnen placeras enligt lagen om vård av unga, LVU. Och håller Anna barnen hemma, ja då riskerar hon böter eller fängelse och kan förlora vårdnaden helt till Pontus.
Men jag har ju vetskapen med mig idag att jag kan få betala vite. Jag kan bli av med vårdnaden om det vill sig illa. Men det är någonting som jag får ta då. Att de nu, här och nu, får lugn och ro och landa. Och det är allting som betyder någonting för mig nu.
Det har gått flera månader som barnen inte har träffat sin pappa. Anna säger att hon vill att de ska ha kontakt. Att han får träffa dem om någon annan är med på ett övervakat umgänge. Eller om han söker hjälp för sitt våldsamma beteende.
Nu fick jag ett mejl i förra veckan från hans juridiska ombud då att om inte jag inkommer med svar här innan imorgon så kommer han då att stämma mig.
Pontus har stämt Anna på uteblivet umgänge. Anna har begärt ensam vårdnad om barnen. Tvisten ska avgöras i tingsrätten och Anna är orolig för hur det ska gå. Samtidigt pågår en annan tvist. Anna anmälde Pontus för ytterligare 2 fall av misshandel under tiden de höll på att separera. Det var en gång i bilen på väg hem från barnens träning som han, enligt domen, slog henne så hårt på axeln att hon fick en stor blå bula. Då satt barnen bredvid. Och en gång på Annas födelsedag, när hon tappade luften efter ett slag i ryggen. Pontus dömdes för misshandel vid båda tillfällena, till 75 dagars samhällstjänst. Men det har han överklagat till hovrätten. Fallet ska upp snart.
Yes. Var det allt?
Det har börjat skymma. Annas mobil ringer och ringer. Det är jobbsamtal och mormor. Hon har hämtat barnen. Och då kan Anna passa på att åka till jobbet ett par timmar. Hon är stressad och orolig över barnen och framtiden. Och jobbet är bara en provanställning. Så hon är rädd att inte få vara kvar.
Det hänger ju alltid över en. Och så känner man att men jag måste ju jobba för att kunna försörja oss. Men jag är ensam och jag har ingen annan att bolla med. Det är bara jag. Så jag måste bara göra det. Och det är så tufft. Och det är så orättvist. Det är så fruktansvärt orättvist. Man vill bara att allting ska bli bra. Att allting ska försvinna. Och om det är någonting jag ångrar. Jag kan aldrig ångra mina barn. Det kommer jag aldrig göra. Men oj vad jag ångrar att jag hade lämnat honom efter liksom första misshandeln. Att jag bara hade gått.
Och samtidigt. Någonstans så tror jag nog ändå att hon tyckte om honom. Någonstans så tror jag det. Jag vill bara att hon ska få lugn och ro. Och att barnen ska växa upp och bli drägliga människor och inte ha tagit av efter eller ärvt eller vad man nu ska säga.
Pontus fortsätter att smsa. Att det är hans helg. Att han vill komma och hämta barnen.
Ja, nu skriver han ju hela tiden om att det är min vecka. När kan jag hämta barnen?
Det är mycket att ha mina barn när du ändå är igång med allt. Ingenstans att bo, förlorat min familj. Kommer inte få se mina barn. Du vill se mig död. Här har du massa.
Anna och hennes barn och hennes mamma fortsätter att leva med eftervåldet. Som tusentals andra kvinnor i Sverige och deras barn.
Jag var ju med på rättegången. Och då ställde hans ombud en fråga till mig. Om jag hade frågat hur han mådde under den här tiden. Och det är ju så här att man är alltid efterklok. Men jag skulle vilja vända på frågan och ställa den tillbaka och säga hur tror han att vi har mått? Hur Anna har mått? Hur barnen har mått? Hur vi har mått som mor och farföräldrar? Men jag fann mig inte att fråga det. Men det är en fråga jag skulle vilja ställa idag. Hur tror han att vi har mått allihopa?
Alla namn i den här dokumentären är utbytta. Vill du komma i kontakt med organisationer som jobbar med våld i nära relationer hittar du länkar på vår hemsida.